Statistisk väljarbarometer i Sverige den 18 maj 1990.
Moderaterna går starkt framåt i Temos väljarbarometer för april som idag publiceras i Dagens Nyheter. Partiet får 27% och det är en ökning med 4 procentenheter. Moderaternas ökning sker på de andra borgerliga partiernas bekostnad. Och Socialdemokraterna ökar något och får 33,5%. VPK 7,5% och Miljöpartiet 5,5%.
Ger sig Sovjet i prestigestriden med Litauen. Rapporten 18 maj 1990.
Ser ut som om en liten ljusning vore på väg i det mycket spända förhållandet mellan Sovjetunionen och Litauen, detta efter ett litet toppmöte i Moskva.
Det faktum att president Gorbatjov och premiärminister Ryzjkov tog emot den litauiska premiärministern i drygt 1,5 timme kan och måste tolkas som det första officiella sovjetiska erkännandet av det fria Litauen. Det betyder inte att Moskva och Vilnius i själva sakfrågan kommit varandra närmare, men mötet mellan den litauiska premiärministern och den sovjetiske presidenten innebär trots allt att dialogen nu påbörjats. Den amerikanske utrikesministern Baker ska idag träffa först den litauiska premiärministern Prunskiene och därefter president Gorbatjov, möten som säkert kommer att ge ny näring åt den försiktigt påbörjade dialogen mellan Litauens och Sovjetunionens politiska ledare. Kjell Albin Abrahamsson, Moskva.
Statsfördrag DDR och BRD 18 maj 1990.
Nyheter från Ekot.
Det skrivs politisk historia i Västtyskland alldeles strax. I Bonn nu i eftermiddag undertecknas det så kallade statsfördraget mellan Förbundsrepubliken och DDR. Bland annat innebär detta att D-marken införs som valuta i DDR.
Med statsfördraget ges också klarsignal för den största och snabbaste samhällsförändring som har skett i modern tid i Europa. DDR ska i grunden lägga om hela den politik som har förts under 40 års kommunistiskt styre. Det statsdirigerade näringslivet ersätts av marknadsekonomi av västtysk modell. Västtyska normer införs också i socialpolitiken och pensionssystemet. DDR avstår från sin suveränitet i finansfrågor. Och allt ska ske snabbt. Redan den 2 juli är D-marken på plats. Förbundsrepubliken ställer med statsfördraget sin starka D-mark till förfogande. Och DDR har därmed till skillnad från de andra länderna i Öst- och Centraleuropa en avgörande fördel i omställningen. Tillgång till en internationellt i högsta grad gångbar valuta. Förbundsrepubliken har också upprättat en särskild fond med vilken underskotten i DDRs budget delvis ska täckas. Men förhandlingarna har också visat att den västtyska generositeten har sina gränser. Finansdepartementet i Bonn har inte gett sig in i åtaganden som skulle kunna rubba D-markens stabilitet eller tvinga fram beslut om skattehöjningar i Västtyskland. DDR ges i fördraget rätt att vidta åtgärder som i någon mån kan dämpa de chockeffekter som kommer när marknadsekonomin införs. Bara en tredjedel av företagen där väntas ju klara den nya öppna konkurrensen. Arbetslösheten kommer att stiga dramatiskt, det räknar alla med. Priserna kommer att gå upp i takt med att de statliga subventionerna skärs ned och avskaffas på sikt. Men DDR får nu rätt att under en övergångsperiod begränsa importen av livsmedel från väst.
Och det var Jan-Olof Pettersson som rapporterade från Bonn.
Och så är det första valet i Rumänien över. Det första valet på 50 år. Och det, alltså det första valet efter Rumänien blev fritt 1989. Det här är en rapport från den 21 maj 1990.
Klockan är 7:05 när Morgonekot återvänder till valet i Rumänien, som tycks bli rena jordskredssegern alltså för den styrande nationella räddningsfronten och inte minst för frontens presidentkandidat Eliescu, som har fått hela 83% av rösterna enligt en första prognos. Det är en västtysk prognos som inte grundas på räknade röster utan på intervjuer vid vallokaler. Men även om alltså slutresultatet kan bli lite annorlunda så är tendensen klar, rapporterar Titti Nylander från Bukarest.
Segersiffrorna för den nationella räddningsfronten som grep makten omedelbart vid decemberrevolutionen blev högre än väntat. Gissningsvis pinsamt höga, även för fronten själv som fick hela 66% av rösterna till deputerade kammaren och senaten. Frontens presidentkandidat Ion Iliescu fick inte mindre än 83% av rösterna. Och även om siffrorna kommer att justeras i slutresultatet kommer den rumänska Gorbachev-beundraren utan vidare att bli Rumäniens president. Prognosen grundar sig på intervjuer vid vallokalerna av 16 000 väljare på 252 platser runt hela landet och gjordes av ett västtyskt företag enligt samma metoder som användes vid valet i Östtyskland, där uppskattningen visade sig stämma till nästan 100% med slutresultatet efter röstsammanräkningen. Om den styrande nationella räddningsfronten gjorde ett ännu bättre val än väntat blev resultatet för de två så kallade historiska återupplivade partierna sämre än förutsett. Frontens främsta medtävlare, det liberala partiet, fick bara 10% av rösterna och presidentkandidaten Radu Kumpanu åkte ner från 20% i tidigare opinionsmätningar till 11%. Det andra partiet med rötter i tidigt rumänskt 1900-tal, det nationella bondepartiet, fick avstå från sin väntade tredje placering som intogs av den ungerska minoritetens parti och på fjärde plats kom miljöpartierna. Gapet är himmelsvitt mellan fronten och de andra. Vid sidan av de liberala är det inget annat parti som når upp till 10%-gränsen. Även om förändringar kommer att ske under veckan när rösterna räknas står det klart att räddningsfronten nu befäster sin makt i Rumänien. Säkert har det varit av avgörande betydelse att fronten och Iliescu som person från början förknippades med de förändringar till det bättre som inträffade omedelbart efter omvälvningen i december efter åratal av fruktansvärda umbäranden. Mer mat på bordet och varmare bostäder. Men det står också klart att större delen av det rumänska folket nöjde sig med att störta Ceausescu, en av de mest förhatliga diktatorer som någonsin har funnits. Studenterna som demonstrerar i Timișoara och Bukarest blödde ensamma för ett vidare mål att störta ett system. Den gamla statsapparaten med tidigare Ceausescu-trogna byråkrater föll i räddningsfrontens händer och nu kommer de alla att bli salongsfega i västvärldens ögon. De arbetar för en regering som kommer att bli demokratiskt tillsatt efter fria val, men i ett land utan några demokratiska traditioner. De båda konkurrenterna till presidentposten avvisade i natt prognosen som överdriven och gav antydningar om valfusk och oegentligheter under valet. Till och med den ständigt pågående studentdemonstrationen i Bukarest verkade tappa något av gnistan under natten, men sannolikt var det bara en tillfällig svacka. Titti Nylander, Bukarest.
Risk för stora oroligheter i Israel efter dödsskjutningar av israeliter och palestinier. Rapport den 21 maj 1990.
I Israel växer faran för nya oroligheter i de ockuperade områdena på Västbanken och i Gazaremsan efter alla dödsoffren igår. Flera palestinska ledare manar ut till strejker. Det varnas för att intifadan, det palestinska upproret, kommer att blossa upp med förnyad styrka. Kerstin Brostrand.
Dödsskjutningarna av sammanlagt 15 palestinier igår följdes av de svåraste oroligheterna sedan intifadan, det palestinska upproret, började för 2,5 år sedan. I Gazaremsan trotsade tiotusentals demonstranter utegångsförbudet. Palestinska bilar med sorgflor körde in i området. På Västbanken införde myndigheterna utegångsförbud i städerna Hebron och Nablus, men det utbröt ändå häftiga sammanstötningar med israelisk polis. 683 palestinier och 12 israeliska soldater skadades. Många vårdas nu på sjukhus. Detta är krig, sa rasande palestinska ungdomar i israelisk tv igår kväll. Många palestinier hävdar nu att dödsskjutningarna tidigt igår morse av de första 8 dödade palestinierna visserligen utförts av en mentalsjuk ung man, men att de iscensatts av andra okända krafter. I oroligheterna som bröt ut efter dådet dödades ytterligare 7 palestinier och nära 700 skadades alltså. Attacken igår morse mot de försvarslösa palestinierna betecknas av premiärminister Yitzhak Shamir som vansinnesdåd och har fördömts av alla partier i parlamentet. Men oron är ändå stor nu för nya våldsamma utbrott av det palestinska upproret. Flera palestinska ledare har redan proklamerat strejker i protest mot det inträffade och 50 palestinier har inlett en hungerstrejk för att förmå FN att ingripa och stoppa nya blodiga upplopp.
Kerstin Brostrand rapporterade, klockan är 7:10.
Vapenvila i sikte i El Salvador, 22 maj 1990.
Vi börjar med El Salvador, där regeringen och vänstergerillan i natt alltså träffat en principöverenskommelse om vapenvila i det 10 år långa inbördeskriget. Eldupphör ska gälla från mitten av september efter förhandlingar om politiska reformer.
Överenskommelsen mellan parterna i det salvadoranska inbördeskriget bryter en lång tids dödläge. Förhandlingarna ägde rum under överinseende av FN på en hemlig plats i Venezuela. Efter 5 dagars diskussioner är nu regeringen och gerillan överens om en vapenvila som ska träda i kraft i mitten av september. Villkoret är att man dessförinnan kommer överens om en rad reformer som gäller krigsmakten, rättsväsendet, vallagarna och författningen. Vänstergerillan FMLN har alltid insisterat på demokratiska reformer som en förutsättning för fred. Det återstår alltså svåra förhandlingar, men båda parter betecknar mötet i Venezuela som en viktig framgång. Nästa möte ska äga rum i mitten av juni. Siktet är inställt på en definitiv fred inom ett halvår. Går förhandlingarna bra är gerillan beredd att lägga ner vapnen och delta som politisk organisation i kommande val, planerade till mars nästa år. I bästa fall innebär den nya överenskommelsen åtminstone början till slutet på 10 års inbördeskrig som har krävt över 70 000 dödsoffer i El Salvador. Kerstin Bodell, Managua.
Tjeckoslovakien den 22 maj 1990.
Tjeckoslovakiens Alexander Dubček, numera talman i det tjeckoslovakiska parlamentet, avslutade igår kväll ett officiellt besök i Sovjetunionen. Det är 22 år sedan ledaren för den så kallade Pragvåren, som ju krossades av sovjetiska stridsvagnar 1968, sedan han senast besökte Moskva.
Alexander Dubček berättade mycket om sitt möte med Gorbatjov, som han prisade för dennes mänsklighet. Det är en mänsklighet som syns i ögonen, på ansiktet, sa den gamle tjeckiske kommunistledaren, som också sett Brezhnevs kalla, uttryckslösa ansikte. Det är 22 år sedan Dubček senast var i Moskva. Gorbatjov hade han inte träffat tidigare. När Gorbatjov var i Prag för 3 år sedan var Dubček en dissident och vaktades av 55 säkerhetsmän. Många frågor kom naturligtvis att handla om Dubčeks personliga känslor, men med statsmannens självklara auktoritet svarade han att majoriteten av Sovjetunionens medborgare har också varit offer för samma saker som jag under de 22 åren. Bad Gorbatjov personligen om ursäkt för inmarschen 68, frågade någon. Då såg Dubček som en professor på sin student och sa: om jag nu blivit inbjuden av högsta Sovjet och Sovjetunionens ledare och samtalat med Gorbatjov i halvannan timme, vad är väl då det? Sen frågade ingen mer, men många garvade korrespondenter bad om Dubčeks autograf, vilket jag aldrig förr har varit med om på någon presskonferens. Kjell Albin Abrahamsson, Moskva.
Bister USA-kritik mot Israel för de senaste tidens dödsskjutningar där. Rapporten 23 maj 1990.
Den israeliska regeringen har idag reagerat kraftigt mot den amerikanska kritiken mot Israel efter de senaste dagarnas dödsskjutningar av palestinier. Ett uttalande från det israeliska utrikesministeriet anklagas USA indirekt för att underblåsa ytterligare våldshandlingar.
I sitt svar på kritiken från landets närmaste allierade avvisar Israel tanken på ett samband mellan fredsprocessen och de senaste dagarnas våldsamma konfrontationer som utlöstes av det massmord som en enskild israel anställde på en grupp palestinska arbetare i söndags. President George Bush, som igår uppmanade Israel till återhållsamhet i de ockuperade områdena, förknippade också utbrottet av våld med dödläget i fredsprocessen och anklagade indirekt Israel för landets fastlåsta hållning. Det israeliska utrikesministeriet säger idag i sitt uttalande att vissa grupper kan känna sig manade till fortsatta våldshandlingar i hopp om att nå sina mål om våldet och fredsprocessen sätts i samband med varandra. Arbetarpartiets tunga namn och före detta försvarsministern Itzhak Rabin förklarade idag att Israel är utsatt för en kampanj värre än någon tidigare, samtidigt som FNs säkerhetsråd har hörsammat arabländernas begäran om en brådskande session efter det upptrappade våldet i de ockuperade områdena. Säkerhetsrådet flyttar på fredag den inledande debatten från New York till Genève för att ge Yasser Arafat tillfälle att tala, liksom skedde hösten 1988 när PLO-ledaren hade förnekats visum till USA. Den här gången drev inte arabländerna visumfrågan, vilket har lett till gissningar om att USA och sin sida har lovat att stödja en resolution som tillmötesgår palestiniernas krav på internationellt beskydd i de ockuperade områdena. Där, på Västbanken och i Gaza, lever fortfarande över 1 miljon av befolkningen under utegångsförbud sedan i söndags. De palestinier som får lämna sina hem är dock förbjudna att komma till Jerusalem, där Israel idag firar 23-årsdagen av att man erövrade den östra delen av staden från Jordanien under sexdagarskriget. Israel, som annekterade den erövrade delen, har förklarat Jerusalem som sin odelbara huvudstad, medan palestinierna betraktar östra Jerusalem som den självklara huvudstaden i en palestinsk stat. Inför de israeliska festligheterna som utspelar sig på stadens båda sidor med flaggprydda processioner i de arabiska kvarteren har säkerhetsstyrkorna tredubblats, samtidigt som palestinierna har dragit ner jalousierna och gått i strejk för fjärde dagen i rad. Titti Nylander, Jerusalem.
Hur ser läget ut i världen, bland världens befolkning, enligt FN? En rapport den 25 maj 1990.
Igår kom en ny FN-rapport om fattigdomen i världen. Den innehåller faktiskt en del positiva uppgifter. Den förväntade medellivslängden exempelvis i världen har ökat från 46 till 62 år sedan 1960. Och även läskunnigheten har ökat. Men FNs utvecklingsprogram UNDP konstaterar ändå att stora problem återstår att lösa.
I FN-rapporten finns en hel del positivt. Aldrig förr har så många människor upplevt så stora förbättringar i sina liv som de senaste 20-30 åren, skriver UNDP. Det handlar om ökad livslängd, minskad barnadödlighet och bättre sjukvård till exempel. Men där finns också många svarta siffror. Över 1 miljard människor lever idag i vad som kallas absolut fattigdom. Nästan 1 miljard vuxna kan varken läsa eller skriva. Nästan 2 miljarder har inte tillgång till säkert dricksvatten. 800 miljoner går hungriga varje dag. Den kortaste förväntade livslängden är i Etiopien, Sierra Leone och Afghanistan. Invånarna där kan räkna med att bli 42 år gamla. Den lägsta läskunnigheten finns i Somalia. Bara 12% av de vuxna där kan läsa och skriva. Kambodja är sämst när det gäller rent vatten. Bara 3% av befolkningen där har vatten som de inte riskerar att bli sjuka av. FNs utvecklingsprogram konstaterar att det finns fattiga länder med relativt hög utvecklingsnivå och rikare där utvecklingen är dålig. Exempel på de fattiga med hög utveckling är Costa Rica och Jamaica. Saudiarabien och Förenade Arabemiraten är rikare men har betydligt kortare livslängd, högre barnadödlighet och sämre läskunnighet. Det handlar om hur de ekonomiska resurserna fördelas, konstaterar UNDP. Absolut nödvändigt för att förbättra livskvaliteten i de fattiga länderna, skriver organisationen, är att minska befolkningstillväxten kraftigt. Idag sker nästan 9 av 10 barnafödslar i jordens fattiga länder. Lasse Bengtsson, New York.
Vi kan tillägga att när det gäller allmän utvecklingsnivå så leder Japan i UNDPs rapport med Sverige på andra plats.
Den gamla frågan om FN-högkvarteret ska ligga i USA eller inte har åter aktualiserats. USA har inte beviljat PLO-ledaren Yasser Arafat inresetillstånd för dennes överläggningar inom FN. Här är en rapport den 25 maj 1990.
Sammanträder FNs säkerhetsråd för att diskutera det allt våldsammare läget på Västbanken och i Gaza. Säkerhetsrådet möts inte i New York utan i Genève och det beror på att PLO-ledaren Yasser Arafat ska delta i mötet och han får inte inresevisum till USA. Och detta kommer med all säkerhet sätta ny fart på debatten om det verkligen är lämpligt att USA är värdnation för FN, rapporterar vår utsände.
När Yasser Arafat senare idag framträder inför FNs säkerhetsråd är det andra gången på 1,5 år som världsorganisationen flyttar ett viktigt möte till Genève. Förra gången, i december 1988, genomfördes generalförsamlingens Palestina-debatt här. Vid det tillfället tog PLO avstånd från terrorism och erkände klart och tydligt Israels rätt att existera. USAs upprepade vägran att bevilja PLO-ledaren inresetillstånd kommer säkerligen mötas av ny kritik. Kritikerna anser att värdlandet inte ska få diktera världsorganisationens arbete och en ny debatt om lämpligheten av att FN har sitt högkvarter i New York kommer med all sannolikhet. För ett par år sedan rasade också den debatten, då med ytterligare bränsle av det faktum att USA höll inne med sina betalningar till FN. Många av kritikerna anser att det neutrala Schweiz är en bättre plats för generalförsamlingen och säkerhetsrådet. Här i Genève finns redan nu flera viktiga FN-organ och här hade också FNs föregångare, Nationernas förbund, sitt säte. Vid säkerhetsrådets möte här i Genève idag väntas Yasser Arafat kräva att FN-observatörer skickas till Västbanken och Gaza. Sannolikt får han inte som han vill. Israel har redan avfärdat den tanken och utan ett israeliskt ja är utsikterna för en FN-insats på de ockuperade områdena så gott som obefintliga. Lars Kobbe, Genève.
Palestinierna reagerar häftigt mot dödsskjutningarna i Israel tidigare i veckan. PLOs Yasser Arafat talar i ett extra inkallat säkerhetsråd i Genève den 25 maj 1990.
Ja, PLO-ledaren Yasser Arafat har idag talat inför FNs säkerhetsråd som extra inkallats till Genève för att diskutera våldet på de av Israel ockuperade områdena. Och Arafat kräver att FN-observatörer skickas till Västbanken och Gaza och att FN beslutar om internationella sanktioner mot Israel.
Som vanligt försenad kom PLO-ledaren Yasser Arafat in i salen här i Nationernas palats i Genève där FNs säkerhetsråd genomför ett extra möte för att diskutera situationen på Västbanken och i Gaza. Arafat tilläts inte komma in i salen förrän säkerhetsrådet på USAs initiativ röstat om PLO skulle få delta eller ej. Med röstsiffrorna 11 för, 1 mot och 3 nedlagda tilläts slutligen Arafat att börja tala. Hans tal formade sig till en katalog över Israels brott som landet enligt Arafat gör sig skyldig till genom att hålla fast vid ockupationen av Västbanken och Gaza. Han citerade bland annat den omfattande rapport som svenska Rädda Barnen sammanställt över det våld som barn på de ockuperade områdena ställs inför. Enligt Arafat är det ett bevis på att Israel har blivit allt brutalare i sina försök att slå ner det palestinska upproret intifadan. När det gäller den händelse som fick säkerhetsrådet att samlas här i Genève, massakern i söndags söder om Tel Aviv då 7 palestinier sköts ihjäl av en sinnesförvirrad Israel. När det gäller den händelsen så avfärdade Arafat den israeliska synen att det var en visserligen beklaglig men ändå isolerad incident. Istället, sa Arafat, visar massakern att hela det israeliska systemet är sjukt med sitt slutgiltiga mål att ett stort Israel omfattande stora delar också av de omgivande länderna. Arafat avslutade sitt tal med att lägga fram ett antal punkter. Bland annat krävde han att krävde han som väntat att FN skickar observatörer till Västbanken för att skydda palestinierna där. Ett annat krav var att FN inför sanktioner gentemot Israel. Arafat hänvisade till FN-sanktionerna gentemot Sydafrika och sa att det var sanktionerna som gav Namibia sin självständighet och Nelson Mandela sin frihet. Nu vidtar debatten i säkerhetsrådet först här i Genève, sen också i New York. Få bedömare här tror att säkerhetsrådet snabbt kommer fram till några resolutioner och om Arafat får ja på någon eller några av sina krav återstår att se. Säkerligen kommer USA att använda sig av sitt vete åtminstone på några av punkterna. Lars Kobbe, Genève.
Och i Israel har regeringen redan på förhand avvisat kravet på FN-observatörer i de ockuperade områdena. Samtidigt varnar palestinska ledare för att situationen kommer att bli ännu allvarligare om Arafats förslag i säkerhetsrådet inte antas.
Över 1 miljon palestinier i de ockuperade områdena är idag instängda i sina hem. Invånarna, såväl i hela Gaza som på stora delar av Västbanken, har belagts med utegångsförbud i samband med Yasser Arafats tal inför FNs säkerhetsråd och muslimernas första fredagsbön sedan i söndags då den senaste vågen av dödsskjutningar i de ockuperade områdena inleddes. Redan på måndagen begärde arabstaterna i FN den brådskande session som säkerhetsrådet nu har inlett i Genève. Någon israelisk reaktion på Yasser Arafats tal kan inte väntas förrän imorgon kväll eftersom sabbaten har inletts i Israel. Men regeringen har redan i flera omgångar på förhand förkastat varje tanke på FN-observatörer i de ockuperade områdena. Från palestinskt håll ser man utgången av säkerhetsrådets möte som en vattendelare i det 2,5 år långa upproret. Utanför Röda Korset i östra Jerusalem hungerstrejkar 40 framstående palestinier nu på 6:e dagen för att understryka PLO-ledarens krav på internationellt beskydd för palestinierna i de ockuperade områdena. Den främste palestinske ledaren Faisal Husseini varnar för en mycket farlig utveckling om världen inte lyssnar.
We would like to have an international protection and we don't want to protect our people ourselves by using weapons. This is the message.
Vi föredrar internationellt beskydd framför att behöva skydda oss själva genom att använda vapen. Det är vårt budskap, säger den palestinske ledaren Faisal Husseini. Titti Nylander, Jerusalem.
många svenskars syn på utlänningar förändras. Man vill inte ha flyktingar boende runt sin egen bostad. Här är en rapport den 26 maj 1990.
Natt hände det alltså igen. En flyktingförläggning i Mariestad utsattes för ett sabotage. I en av byggnaderna där man idag skulle ta emot 70 flyktingar hade ett bildäck tänts på, vilket gjort rummen obeboeliga på grund av nedsotning och röklukt. Det här inträffade bara en dag efter den anlagda branden vid flyktingförläggningen i Kimsta utanför Norrköping. Och vi har talat med Bo Göransson som är statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet om den här saken.
Det här är illdåd. Det här är ju brottsliga saker i alla avseenden.
Är det några speciella grupper du tänker på då?
Ja, det är det. Naturligtvis, vi har sett hur de har varit aktiva i alla fall. Det har blivit utbrott av främlingsfientlighet, så vet vi att det är ett fåtal personer eller grupper, någon sorts ambulerande teatersällskap i främlingsfientlighet, som är med och piskar upp lokala stämningar, och de måste isoleras och brännmärkas.
Det var igår som hantverkarna la sista handen vid den första flyktingförläggningen i Mariestad, och idag skulle en första grupp flyktingar flytta in. Men i natt satte alltså någon eld på ett bildäck som gjorde den här inflyttningen omöjlig. Men imorgon så ska de 70 flyktingarna ändå kunna tas emot, försäkrar Sten Axelsson som är landstingsjurist.
Vi blir något dygn försenade, men vi räknar som sagt var med att allihopa kommer imorgon istället. Och vi har då andra fina lokaler att husa in dem i.
Lars Werner Johansson, du arbetar på Krim här i Mariestad.
Är någon direkt person misstänkt har vi inte.
På väggarna kan man ju se BSS som betyder bevara Sverige svenskt, och jag kunde också läsa Fuck you Iranians på en av väggarna här. Är det så att det finns organiserad flyktingfientlighet i Mariestad?
Ja, vi kan ju inte säga att det är en organisation som ligger bakom det här eller om det är någon enskild person. Däremot det här BSS har ju förekommit i ganska många år, att det har målats i olika sammanhang.
Och Norrköpingspolisen har inte heller några spår efter dem eller den som brände ner två flyktingbaracker i Kimsta igår morse. Och den branden tycks ha medfört allt hårdare motsättningar i Kimsta för eller emot flyktingförläggningen där.
Ja, det är så här delade meningar. Jag vet inte om man har hört rykten om att de ska bränna ner ett och sådär om flyktingarna kommer.
Så du hade det här på känn?
Ja, jag visste att något skulle hända.
Tycker du att en flyktingförläggning ska få komma till Kimsta?
Ja, jag tycker att de borde göra massa andra saker för Kimsta först och främst. Det är så mycket andra saker som skulle ändras här ute. Dagis och gångbana och cykelbana här ute då.
Känner du till att det brann här natten till igår?
Ja.
Vad tycker du om det?
I och för sig är de bra.
Varför då?
Vi vill ju inte ha hit dem.
Men är det rätt metod att sätta eld på kåken?
Nej, det är det ju inte. Men då måste vi visa något för Invandrarverket. De gör ju bara det som de vill ändå. De lyssnar ju inte på opinionen.
Ja, det är inte roligt att bo i Kimsta längre. Det är inte roligt att säga att man är från Kimsta.
Reporter Lars Ejsjö på Radio Östergötland. Och på Invandrarverket säger man att i början av juni så ska flyktingar börja flytta in i Kimsta precis som planerat. Attentaten mot flyktingförläggningarna i Kimsta och Mariestad har nu också blivit en fråga för Rikspolisstyrelsen. Så här säger rikspolischefen Björn Eriksson.
Vad vi kan göra på central nivå, det är att försöka bygga upp kunskaper om vad det är för typ av människor som ägnar sig åt sånt här.
Vad tror du att det är för typ?
Ja, jag tror att det är ganska antidemokratiska kretsar, det vill säga sådana som inte klarar en diskussion och då tillgriper våldsmetoder istället.
Kan det vara organiserat, tror du?
Det vill jag inte alls utesluta. Många gånger så kan sådana här saker vara organiserade, låt vara inte i fast form med oerhört storstilade planer och slika ting, utan halvorganiserat av en grupp människor som har tappat sinne för proportioner helt enkelt.
Och vi har också talat med Kjell Öberg som tidigare varit chef för Invandrarverket och bett om hans reaktioner på händelserna i Kimsta och Mariestad.
Ja, det är klart att man blir upprörd. Det är ju oerhört vulgärt. Och man kan inte uttrycka annat än sin avsky. Det är bara det att man ska inte tro att nödvändigtvis att så här är Sverige. Så här är kanske inte ens Kimstad eller Mariestad.
Du tror inte att det här är ett tecken på att opinionen håller på att svänga?
Det vet man ju inte. Det trodde man 1981 och det trodde man 1987. Och så gjorde vi stora undersökningar. Och det visade sig att det var precis tvärtom. Utvecklingen hade gått i positiv riktning. Men man kan ju inte kapitulera inför terrorism. Det är omöjligt.
Är det rätt, menar du, att trotsa de här stämningarna och gå vidare med flyktingförläggningarna?
Vad är alternativet? Ska man säga att de vettvillingar som har gjort det här är de som ska få bestämma hur det ska bli?
Men om man nu inte kan garantera flyktingarnas säkerhet här?
Ja, jag tror att man kan garantera flyktingarnas säkerhet lika mycket där som någon annanstans.
Kjell Öberg, tidigare chef för Invandrarverket, sa det.
Och sen kväll samma dag.
Ingen har ännu gripits efter de senaste dagarnas attentat mot fyra flyktingförläggningar. Beträffande nattens brand i Laholm då ett 15-tal baracker förstördes har nu polisen konstaterat att branden var anlagd.
Det kan finnas en annan orsak till den flyktingfientlighet som blossat upp de senaste dagarna. Ett faktum är ju att flyktingarna måste ta socialbidrag i väntan på besked om uppehållstillstånd. De får alltså enligt lag inte arbeta under tiden. Och frågan är om förståelsen för flyktingarnas situation skulle bli större om de fick ta åtminstone tillfälliga arbeten. Invandrarminister Maj-Lis Lööf tror nu inte det.
De grupperna som ligger bakom det här, de är emot invandring överhuvudtaget. Och jag tror faktiskt inte att de skulle låta sig nöjas med beskedet att en och annan som sitter på en flyktingförläggning kan beredas ett tillfälligt arbete. Det är inte lösningen på det här, utan det är egentligen bara en ordentligt att vi isolerar de här rent främlingsfientliga grupperna i debatten och att vi gör klart för dem att vi kan aldrig acceptera såna här metoder och att man på något vis försöker att skrämma den allmänna opinionen eller skrämma flyktingarna.
Och den 27 maj 1990 så kommer här en rapport från Myanmar. Ja, Myanmar, det är alltså det gamla Burma. Det gamla rika Burma.
Myanmar som det heter nu. Burma som landet hette tidigare där det i alla fall är val idag. Och enligt de senaste uppgifterna är valdeltagandet högt trots att militärregimen använt hårda metoder för att kväsa oppositionen.
Oppositionsledaren sitter i husarrest och får inte kandidera. Tusentals oppositionsaktivister har slängts i fängelse. 19 tortyrcentra, det är Amnesty Internationals siffra, arbetar för högtryck. Politiska möten har under valkampanjen varit förbjudna efter mörkrets inbrott. Parlamentskandidaten har måste lämna in sina valtal för granskning och censorn har strukit kritiska kommentarer om regimen. I militärdiktaturen har ordet diktator förbjudits. Valaffischer är sällsynta. Desto vanligare är de regerande generalernas banderoller med texten "Militärmakten och folket samarbetar och krossar dem som äventyrar unionen". Detta kallas av generalerna för det första fria och rättvisa flerpartivalet på 30 år. Och det äger alltså rum i det som en gång var det rika Burma och som nu är ett efterblivet land. Efter decennier av bizarr isolationistisk socialism och 2 års brutalt juntavälde. En massaker av kinesiska mått satte stopp för en demokratirörelse. Tusentals ungdomar har flytt in i djungeln och anslutit sig till etniska gruppers befrielserörelser. Det rasar för ögonblicket fullt krig mellan rebeller och centralmakt vid gränsen med Thailand. Staffan Heimersson, Hong Kong.
Och i Mongoliet så firar man minnet utav Genghis Khan. Det är första gången på 70 år. Idag har vi den 27 maj 1990.
Tusentals mongoler samlades idag i Mongoliets huvudstad Ulaanbaatar för att för första gången på 70 år fira minnet av Genghis Khan. Sovjetunionen har tidigare förbjudit all uppmärksamhet kring den Genghis Khan som blivit en nationell symbol för mongolerna.
Mm. den stackars ryske konsumenten är hårt drabbad. Här är en rapport den 28 maj 1990.
Sovjetledaren Mikhail Gorbachev uppmanade i ett tv-tal igår kväll sovjetmedborgarna att inte gripas av panik inför Sovjetunionens övergång till marknadsekonomi. Förra veckans besked om en ekonomisk kursändring har lett till den värsta hamstringsvågen sedan andra världskriget, rapporterar Kjell Albin Abrahamsson.
I sitt 50 minuter långa tv-tal sa Gorbachev ingenting om en folkomröstning om övergången från socialistisk planekonomi till en reglerad form av kapitalistisk marknadsekonomi. Istället för folkomröstning talade Gorbachev om rådsöverläggningar för att uppnå samförstånd. Gorbachev vädjade till befolkningen att inte vara rädd för förändringar utan stödja det ekonomiska programmet, för annars finns det risk för ökade spänningar i samhället. Gorbachev sa bland annat: vi måste agera omedelbart, annars kommer situationen de närmaste månaderna eller det närmsta året att bli ännu mer spänd, svår eller, för att vara uppriktig, farlig. Undersökningar visar att få sovjetmedborgare egentligen vet vad marknadsekonomi är för något, och det eviga talet om prishöjningar och arbetslöshet gör att många är skeptiska till den reform som Gorbachev själv jämfört med 1917 års revolution. Att det kostar 5 öre att åka tunnelbana, en brödlimpa 20 öre och att köttet i affärerna är lägre än det kostar jordbrukarna.
Den 30 maj 1990. Jordbävning i Europa.
Vi ska först till jordbävningen som alltså drabbade i stort sett halva Europa idag. Ekots Kjell Albin Abrahamsson rapporterar från Moskva.
Enligt sovjetiska specialister hade jordbävningen sitt epicentrum i nordöstra Rumänien, och det skulle för Sovjetunionens vidkommande betyda att Sovjetrepubliken Moldavien, som gränsar till Rumänien, drabbats värst av skalvet. Men vi vet alltså fortfarande väldigt lite om eventuell ödeläggelse eller om människor kommit till skada. Nyhetsbyrån TASS säger att enligt preliminära uppgifter så har byggnader förstörts i Moldaviens södra områden, där det emellertid, vilket bör understrykas, inte finns några stora städer. Också här i Moskva, liksom i en rad andra sovjetiska städer, kändes lätta skalv. Moskvabor i höghus har berättat att golv och väggar svajade till under några sekunder, ungefär 20:03 på eftermiddagen Moskvatid, 12:40 svensk tid alltså. Det finns få, eller alltså nästan inga, tecken på hur pass allvarligt jordbävningen drabbat Sovjetunionen. Säkert är emellertid att det långt ifrån är en lika allvarlig jordbävning som den i Armenien den 7 december 88, då 25 000 människor omkom och hundratusentals människor blev hemlösa. Kjell Albin Abrahamsson, Moskva.
I Rumänien har vi under sändningen fått rapport nu om att 6 människor dödades och 78 skadades i jordbävningen som alltså skakade Rumänien idag. Ändå skadorna förhållandevis ringa i förhållande till skalvets styrka. Och det här förklaras sannolikt med att skalvet skedde 100 km ner i jordskorpan. Spridningen av skalvet, alltså vågorna, blir större då, och de slår ju inte så direkt som det skulle gjort om det varit en mer ytlig jordbävning.
Och åter en förödande algblomning, denna gång från England. Vi har den 30 maj 1990.
Dagens eko till Storbritannien, där allmänheten nu varnas för att äta skaldjur från Nordsjön. Orsaken till detta är att den brittiska kusten drabbats av omfattande algblomning, rapporterar Ekots man i London.
Varningen gäller större delen av den brittiska nordsjökusten, från Humberside i mellersta England upp till Taybukten i Skottland. Den tidiga sommarvärmen har satt igång en omfattande algblomning, och allmänheten avråds nu bestämt från att äta skaldjur från det drabbade området. Giftalgerna brukar i första hand ge sig på musslor, men varningen omfattar den här gången också hummer, krabba och räkor. Det är relativt länge sedan den brittiska nordsjökusten drabbades av en liknande algblomning. Det var på 60-talet, och då blev nära 100 personer förgiftade sedan de hade ätit skaldjur. För fiskarna på nordsjökusten är varningen ett hårt slag, och deras organisationer har ännu inte hunnit avgöra om de ska sluta att fånga skaldjuren. Algblomningen ser nu också ut att bli en het politisk fråga, Oppositionen kräver besked om vilka risker det medför att bada i vatten med stor förekomst av giftalger. Vad som är orsaken är ytterst omstritt, men de flesta experter lutar åt att det är kväveutsläppen ifrån jordbruket som är boven, och de brittiska bönderna sprider ut minst lika mycket gödsel som de svenska på sina åkrar. För Storbritannien förvärras problemen också av att stora mängder avloppsslam släpps ut orenat direkt i Nordsjön, samtidigt som Storbritannien också är det enda Nordsjölandet som fortsätter att dumpa avloppsslam till havs. Flera av landets mest berömda badstränder, bland annat Blackpool, hotas nu av stängning eftersom inte de godkänns av EGs regler, och ett parlamentutskott tänker också föreslå att nedsmutsade badstränder ska tvingas hissa speciella varningsflaggor. Anders Lindqvist i London.
Jag kan väl tillägga det också att mätningar som gjorts ut med den svenska och norska kusten inte visar på någon algtillväxt utöver den normala. Och den här uppgiften får vi från Ekots redaktion i Göteborg.
Frankrike och Storbritannien har råkat i luven på varandra, och det striden gäller är något så matnyttigt som nötkött.
Kontroversen började igår då Frankrike beslöt att omedelbart stoppa all import av brittiskt nötkött. Importstoppet orsakas av den allvarliga nervsjukdom som har drabbat de brittiska korna. Den heter BSE, och fransmännen är nu rädda för att sjukdomen ska spridas till människor som äter köttet. Köttbojkotten är ett knockoutslag mot de brittiska bönderna eftersom hälften av deras köttexport går just till Frankrike. Reaktionen i Storbritannien lät inte vänta på sig. Jordbruksminister John Gummer anklagar fransmännen för att utnyttja sjukdomen för att skydda sitt eget jordbruk och för att bryta mot EGs regler. Och idag har EG-kommissionen gett Storbritannien rätt och begärt att Frankrike ska ha ett importförbud. EG har nämligen tidigare gett klartecken för det brittiska köttet.